Årets trädgårdskryp har korats, Catherine. Vet du vad det är?
Ja, just det. Det var en gråsugga kanske.
Ja, exakt. Inte silverfisken.
Nej.
Som du har ett nära band till.
Ja, men gråsuggor känner jag också till.
Ja, du känner till.
Jo, men jag
känner
ändå...
du något för dem?
Nej, utan jag tycker mer att det är lite äckligt när man lyfter på en sten i trädgården och det myllrar av liv. Men jag insåg ju när jag lyssnade på radion i morse att jag kanske ska försöka ändra inställning.
Ja, de är ju dels 100 miljoner år gamla.
Mm, det är imponerande.
De är trädgårdens bästa vän. Mm. De tuggar i sig massa döda växter som blir till näring.
Ja, nej men verkligen. What's not to like?
Hej, hallå, Talkshow EP1, det är programmet. Catherine Zimmerman och David Mer är här med er. Vattenbrist på Gotland.
Ja.
Det är ju ett årligt återkommande problem som vi hör om i nyheterna.
Verkligen.
Även Skånes vattenläge är ansträngt, har det rapporterats om under våren.
Mm.
Men vattenbristen börjar röra sig norrut nu. SGU, som är Sveriges geologiska undersökningar, varnar för att Kalmar och Jönköping också har låga grundvattennivåer.
Och rätt vad det är så är de längre upp i Mellansverige och till och med norra Sverige. Ja.
Tänker du mycket på din vattenförbrukning?
Inte så mycket, men det växer ju ett raseri i mig varje gång någon duschar längre än 5 minuter.
Är det där gränsen går? 5 minuter?
Mm, ungefär. Kommer vi upp mot 7, alltså 10 minuter tycker jag är sjukt.
Ja.
Det tycker jag är djupt provocerande.
Det måste ju vara flera bad.
Jag vet inte. Och det här att bada, att unna sig både i tid och otid väcker också något hos mig. Sen är det klart att jag har ju försökt anlägga en gräsmatta nu.
Uff.
Den är liten, men den behöver vatten.
Det gör den.
Så att jag tror att jag måste tagga ner lite på mitt moraliserande kring
vad gör
att
du när förbruka du vatten. Vad gör du när du borstar tänderna?
Alltså vadå? Det är klart man stänger av kranen.
Det gör man, okej.
Alltså allt annat är orimligt.
Det här då, kallt vatten, kommer det från kranen eller från kylskåpet?
Det kommer från kranen.
Ja, okej.
Vad menar du?
Där finns en förbättringspotential. Nej, men att man häller upp en flaska med vatten, ställer in i kylskåpet så blir det kallt. Så måste man inte vänta tills det blir kallt i kranen.
Mm-hmm.
Där kan man spara några liter.
Ja, bra idé. Men där ska ju det hålla på att bytas ut då.
Ja, det dricks
med regelbunden.
Antar jag.
Ja, mm-hmm.
Nu höjs i alla fall röster om att det är vattnets låga pris som gör att vi slösar med det i onödan. Ursäkta. I Skåne skissar man därför på ett nytt sätt att ta betalt för vattnet. Tror du man slösar för att det är billigt?
Ja, jag är helt övertygad om att om det hade en kostnad så skulle många vara mer försiktiga med sin förbrukning.
Kortare duschar?
Ja, det tror jag. Färre vattnade gräsmattor.
Det också. P4 Malmöhus pratade med en student här veckan som sa att hon duschade i 1 timme.
Nej, alltså jag får knottror på huden. Mm. Vi hade ju amerikanska ungdomar på besök.
Aha.
Och de duschade på ett sätt. Det bara pågick. Och jag vankade utanför. Jag är så konflikträdd så jag skulle aldrig våga säga till.
Men knackade du på dörren lite försiktigt?
Nej, till slut, vet du, så här passivt aggressivt. Ryckte lite som att jag skulle in där, vilket jag absolut inte skulle.
Ett av de här förslagen i alla fall att priset ska variera vid dygnet för att minska nyttjandet morgon och kväll.
Mm.
Du, Uppsala. De har fått en ny muralmålning.
Så pass.
Vid korsningen Påvel Snickares gränd och Draga Brunnsgatan. Mm. Säger det här dig något?
Det säger mig att det är väldigt centralt.
Ja. Maja Gräddnos har redan en målning. Kan du gissa vem den här målningen föreställer? Jag får en ledtråd.
Ja.
Din kvinna. Stark Uppsala-koppling.
Men.
Okej.
Okay. Svaga ledtrådar.
Okay. Hon är sexig och är på Café Sjuan hela tiden.
Café Sjuan. Är det här en verklig människa eller är det någon fiktiv person?
En blandning. Vet du vad, vi gör så här.
Dagny, kom hit och spill. Dagny, 5 droppar till. Hör du mitt hjärta sjunger trall-dill-dill.
Kan jag få briljera nu och säga Ove Törnqvist?
Snyggt.
För att liksom hämta hem
låg,
mitt fattiga gissande.
Låg ribba för briljans, men visst. Är det här din anthem?
Det är det inte, men har man bott i Uppsala stora delar av sitt liv så är man ju bekant med både Dagny och Ove Törnqvist. Tydligen inte så till den milda grad att man kan plocka sjuan.
Det var ju jättesvårt. Ja. Men har du träffat Ove? Har du intervjuat honom? Du har ändå jobbat på Uppsala.
Ja, jo, men radion. Det har jag gjort, tror jag.
Otroligt oövertygande blick.
Nej, men jag har ju intervjuat jättemånga människor. Jag har varit journalist i 30 år.
Han skrev ju ofta om människor, miljöer och typer han stötte på i vardagen. Han har sagt att han inspirerats till låten Dagny på en servitris på Café Sjuan. Men ingen vet ju hur hon såg ut. Hur tänker du att den här Dagny ser ut?
Jag tror att hon har en ganska barsk framtoning. Jag tror att hon har ett klassiskt, du vet, förklä, vit skjorta, svart kjol och fotriktiga svarta skor och svarta nylonstrumpbyxor.
Ja, men inte så långt ifrån. Hon har ett rosa förkläde, mörkt hår, rosiga kinder, en pingla.
Ja.
Tror Gunn från Draga Brunn i Sotis.
Eller de som dansar rumba i Engelska parken.
Så kan det vara. Målningen är i alla fall 16 meter hög och är målad av konstnären Charlie Granberg.
Den ska jag kolla in nästa gång i min gamla hemstad.
Får jag berätta om ett mysterium som lösts?
Det vore du gärna göra.
Det var lokaltidningen Mitt i som för några veckor sedan skrev om att någon hade grävt upp fridlysta blåsippor på en byggarbetsplats. Detta är ju olagligt. Så vem gärningsmannen var dolt i mörker. Men nu har denna skuggfigur trätt fram. Hon heter Kerstin Almgren. Kerstin är 90 år gammal.
Jag såg nog en blänkare om det här. Mm. Det var mer en räddningsaktion än ställd.
Ja, enligt henne. Hon hade noterat att det fanns blåsippor på en byggarbetsplats nära henne och var orolig för att de skulle förstöras av bygget. Så hon gick dit. Så här sa hon då.
Jag viftade på de här gubbarna som var innanför stängslet och då kom en fram och frågade vad jag ville. Då sa jag att jag vill ha blåsipporna. Ja, men det går inte, sa han. Det gör det visst, sa jag. Vem är chef här?
Driftig.
Verkligen.
Målmedveten.
Man är ju inte förvånad över att hon lyckas komma i kontakt med chefen sen. Och inte heller förvånad över att hon lyckas övertyga honom om att hon ska få komma dit efter stängning. Hon är där med skottkärra, två spadar, gräver upp blåsipporna och flyttar dem till en säker plats. Vad tänker du om hennes handlingskraft?
Att det är fint. För det är klart att de där skulle ju bara hamna under någon grushög. Så de gör väl mycket större nytta någon annanstans. Det är också ett väldigt ambitiöst projekt att hålla på att gräva upp massa blåsippor och sen försöka plantera om dem. Jag hoppas att de överlever eftersom hon har lagt ner så mycket kraft på det.
Bara det faktum att hon går dit med en skottkärra, 90 år gammal. Mm. Så här resonerade hon.
Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Men jag säger som Carl Bertil Jonsson, jag tar mitt straff. Och det är bättre. Man får 3 mål mat och man får gå ut på utepromenad varje dag. Och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
Du var alltså beredd att ta ett fängelsestraff för det här?
Absolut.
Det var ju också en väldigt sorglig referens hon hade. Att hellre vilja vara i fängelse än på ett äldreboende.
Ja, 90 år gammal. Ja, precis. Man undrar om hon är på äldreboende nu och det är en indirekt pik mot dem.
Ja.
Men det är ju, man får ju lite... Får man inte lite vibbar till... Kommer du ihåg den här filmen Spartacus?
Nej.
Ja, men det handlar om han som ska fria slavarna. Och så är det en scen när de ska... De fångade slavarna kommer bli skonade om de berättar vem Spartacus är. Mm. Och så ställer sig Spartacus upp och säger... I'm Spartacus. Och så ställer sig en annan upp och säger I'm Spartacus. Så ställer sig alla de här slavarna hundratals upp och säger I'm Spartacus. Jag känner lite som med Kerstin. Om hon kommer liksom, jag ska inte uppmuntra till något brott såklart, men om Kerstin ska sitta i fängelse i 2 år, då är jag Kerstin.
Då är du Kerstin och då kommer du leda det här blåsippa uppropet.
Ja. Mm.
Det ser jag fram emot.
Kerstin låter i alla fall hälsa att blåsipporna ser ut och mår bra på sin nya plats.
Bra.
Vi närmar oss skolavslutningstider. Efter det börjar semestertider. Så att det är med andra ord mycket logistik som måste planeras. Studentmottagningar ska ordnas, skolavslutningskläder ska köpas. Kanske måste passen förnyas till utlandsresan.
Ja, så kan det också vara. Ja.
Är det här en källa till konflikt i din relation? Vem som får logistiktåget att tuffa på?
Inte längre eftersom alla barn är vuxna och har flyttat hemifrån. Ja. Men det var.
Det har varit.
Och vi kan väl säga så mycket som att vem av oss som har funderat över vilka presenter som ska ges på de här studentmottagningarna, det är inte min man som har grubblat över vad de här 3 studenterna ska få i present.
Det låter vara osagt då vem det är. Men jag tänkte vi skulle prata om den här klassiska relationskonflikten. Hej Daniela Gordon, samtalsterapeut.
Hej, ja.
Säg också hej till dig Amanda Schulman.
Hej.
Författare och poddare som skrivit just om det här, det osynliga arbetet kvinnor gör i relationer.
Mm.
Om vi börjar med dig, Daniela. När du träffar par, hur vanligt är det att de bråkar om vem som gör vad?
Jo, det gör de ju. Det finns ju en klassisk loop som paren hela tiden går i. Och den loopen ser ut så här, att kvinnan får stå för helheten, den osynliga listan. Och då är hon ska ha kontroll och hon ska ha helhetsblicken, och då är hon jättefrustrerad över det. Och den här frustrationen uttrycker hon ju till mannen, och då reagerar han vanligtvis på två sätt. Antingen blir han arg och försvarar sig, eller så stänger han ner och blir tyst och stänger av. Du sitter här och nickar, du känner igen det här.
Eller så refererar han till allt det han gör.
Ja, precis. Men loopen är, då blir det så här att hon är då alltså irriterad, och då blir hon irriterad över att han svarar på det här sättet, och då uttrycker hon sina känslor. Har ni tänkt på att känslor är också osynliga? Då uttrycker hon sina känslor över att hon inte blir hörd. Och vad gör han då? Jo, för mannen, han vill inte gå in och prata om känslor, för då har kvinnan ett oerhört övertag. För han är inte hemma i den domänen. Så vad han gör då när hon ska uttrycka sina känslor är att han istället reagerar på hennes tonfall. För det är synligt. Han säger, du är en bitch, du låter arg, fy fan! Och vad som händer då, det är det här som är intressant. Vad som händer då, då blir han offer. Han gör sig till offer för hon är bitch. Hon är den elaka. Och vad som händer i relationen, det är det här jag hela tiden jobbar med. Inte hela tiden, men mycket. Att kvinnan blir mamman och mannen blir barnet. Därför att han är offer. Hon tappar sin attraktion, sin sexuella lust.
Väldigt osäkert, tänkte jag säga.
Det är sin sexuella lust, och hon tappar respekten. Och då har vi precis den här dynamiken som hela tiden upprepar sig. Så här är det inte i alla fall, men det är väldigt, väldigt vanligt. Och det är det här jag möter väldigt mycket.
Amanda,
mina
kollegor
också.
Du skrev ju om det här som du kallar den osynliga listan i din bok Pink Velvet.
Mm.
Vad är det och vad innehåller den?
Ja, men det är ju allt, alltså väldigt, väldigt många små saker. En oändlig lista som får ett hem eller en familj att fungera. Men i sig är de inte speciellt viktiga. Så att det är ingen, man får inget tack, eller det är ingen som ser eller hör, eller liksom, man får ingen bekräftelse.
Vad kan det vara för något?
Ja, men se till att det finns värktabletter hemma. Klippa några tånaglar på något litet barn, eller någon present till en fröken.
Vattna
eller
blommor.
Så rensa ut för små kläder, vattna blommor, se till att det finns blommor. Alltså den är ju oändlig. Men den är också, och just för att den är oändlig så känner man heller att man aldrig blir färdig riktigt. Och som sagt så får man inte heller, det är ju ingen som ser den. Så du får ju heller ingen energi tillbaka. Barnen ser ju inte heller vad det gör, såklart. Och det där kan ju också få bägaren att rinna över rent energimässigt. När man
och vad händer då?
Då gråter man och skriker och tycker att det är orättvist.
Men Daniela, det är nästan lite stereotypiskt det du beskriver, att det är så kvinnligt och så manligt. Är det alltid det?
Nej, men alltså det finns ju män som också gör saker. Till exempel, många män tycker om att laga mat. Då lagar de mat för de tycker om det. Män är mycket mer luststyrda och bekräftelsestyrda. Men alltså, vet du vad som är så tråkigt? Du säger stereotypt. Jag har jobbat med terapi 48 år. Jag sitter här 2026, så du förstår när jag började på 80-talet. Det är, jag tycker att det har blivit mer stereotyp nu än det var för ett antal år sedan.
Men är det inte så att också samhället kräver mycket mer av en förälder eller, och alla människor? Så att det finns mycket mer att göra.
På vilket sätt då? Vad har du för exempel på det? Vad är det som har blivit mer stereotypiskt?
Nej, men alltså, jag tycker de här könsrollerna som du säger, de blir mer och mer uttalade. Men vad som har hänt är att kvinnor blir bara starkare och starkare. Så de utmanar ju mannen på ett helt annat sätt. Och det är därför det blir så konfliktfyllt.
För jag trodde att det var bara jag som till slut kapitulerade. Och så tänkte jag så här, nej men okej, då gör jag de här grejerna. Alltså det är jag som städar, till exempel. Mm. Och sen så, för jag bara orkade inte tjafsa om det längre. Jag kände att jag nådde en punkt där det var så här, ska vi vara i den här loopen om och om igen, då kan jag lika gärna göra det. Och sen så byter han spolarvätska. Eller
vad händer med dina känslor inför din man i det här?
Vet du, jag tror att det har gått ganska bra. Eftersom ju barnen inte är hemma så har ju liksom alla de där nödvändiga grejerna. Dels kan vi väl säga att jag kanske inte lägger 100 timmar i veckan på städ. Så att jag kanske också skiter i det i större utsträckning. Det har väl också varit ett sätt för mig att lösa det. Mm.
Men jag tycker också att det finns en grej till. Och det är ju att vi... det är inte bara att vi inte riktigt orkar. Det är också så att vi inte kan lägga tid på andra viktiga saker. Så som män kan. Som att tänka ut stora saker. Alltså bli filosof eller jätteduktig på sitt arbete. Eller... alltså vad det nu kan vara, för det är ju att ha kontroll på allt det här tar ju jättemycket hjärnverksamhet. Vi har ju inte hur mycket som helst. Om jag måste komma ihåg var allting ligger i varje rum för att ett barn eller en man frågar mig, var är det, var är det, var är det, var är det? Då, alltså det är klart att det tar plats från annat. Alltså så.
Men... Din man Alex har ju, ni har ju pratat öppet om det här i poddar och hur ni förhåller er till
bråkat
det. Bråkat till och med öppet i poddar om det. Vad är hans version? För den skiljer sig lite.
Ja, men han blir ju som många män blir när man pratar om det här, arg. Mm. Och framförallt för att han blir så kränkt över att han inte skulle vara en jämställd man. Alltså att han inte skulle tycka att det var viktigt. Och det är där alltid den här krocken blir när vi ska prata om det. Men han har förstått, för att jag har nu skrivit så mycket om, vi har pratat så mycket öppet om det. Mm. Så att jag tycker att det är bättre, men det är ju, eller nu kan jag säga så här, typ, jag vill inte använda dig som min AI, men har du sett mitt pass?
Så alltså fortsätter riktigt.
Han fortsätter, men han, det är i alla fall en
en medvetenhet.
Medvetenhet. Mm. Mm.
Men finns det någon uppsida då med det här? Att ta så mycket ansvar? Alltså någon soft power som kommer med att man är den som alltid är där för barnen till exempel?
Ja, men det är klart att det finns. Och jag tror inte att man... Jag vill göra massa av de här sakerna. Det är inte så. Men alltså, faktiskt så förra våren så spelade min man in en film. Och var inte hemma överhuvudtaget i några månader. Och då var det så, då hade vi liksom gjort upp att jag tar allt. Och då var han väldigt, väldigt tacksam hela tiden. Alltså, tack för att du gör det här. Tack, tack.
Det.
Och jag har aldrig varit så glad som de här månaderna. Och jag trodde att jag skulle liksom krascha. Men att jag tror att det här, sen har det gått tillbaka som vanligt. Så att det är inte att vi har löst det. Men jag bara menar att se varandra är ju... Det tror jag är den enda lösningen.
Plus att då finns det inte heller någon förväntan där man sen blir frustrerad och besviken. För så tyckte jag det var också. Min man reste jättemycket när barnen var små och jag var ensam. De veckorna gled på ganska smidigt.
Jag vet.
Daniela, hur tänker du att man ska jobba med det här problemet? Mm. Är det som Amanda säger, en grej handlar just om att bli sedd, bli tack och känna sig tacksamhet inför det?
Jo, alltså det som jag hela tiden jobbar med, det är vad kvinnan vill ha när hon uttrycker den här frustrationen och de känslorna. Hon vill ha en man som håller henne. Förstår du vad jag menar med håller? Tar emot och håller henne och håller familjen. En mognad som innebär att mannen tar ansvar. Eller precis som det du säger, Alex, uttrycker tacksamhet. Alltså, för i det tog han inte för givet. Men vad som tyvärr ofta händer är att mannen regrederar och blir väldigt liten. Och väldigt ofta hamnar i, det är synd om mig, det är synd om mig, och hamnar i den här offergrejen. Därför att mannen, vad han vill leverera till sin kvinna. Han vill leverera. Han vill, och så fort han inte gör det, när kvinnan då säger, men jag är jättefrustrerad över de här, alla de här osynliga listerna, då känner han att inte han har levererat. Mm. Och då kommer
han
de här
känner sig otillräcklig.
Och då kommer de här försvarsmekanismerna och den här litenheten in, tyvärr.
Så hur ska man prata om det?
Vad sa du?
Hur ska man prata om det då i sin relation?
Jag sitter ju med mina klienter och gör massor med olika övningar.
Man kan gå till dig. Va? Man kan gå till dig.
Men om man inte har den möjligheten, finns det något sätt att prata om det bara i relationen?
Ett sätt, ja, absolut. Ja, vad det handlar om är ju att inte gå in i maktkampen, utan lyssna. Vi är ju så dåliga på att lyssna på varandra. Det är ju kvinnan också. Att verkligen ta in. Och mannen till exempel, när Amanda klagar på det här, säger: men älskling, jag hör dig. Gud vad jobbigt det var. Jag förstår verkligen. Det är en man som håller. Vad kan jag göra för att få det att bli lättare för dig? Att han tar in det här. Det är ett samspel. Hur svårt är det egentligen? Inte alls.
Finns det saker som du inte vill att han ska göra, som är på den där listan? Som man liksom skulle skava om man klampade in och tog över?
Nej, men det är klart att jag vill ta den där lilla barnfoten i badkaret och klippa de där små naglarna. Alltså, jag vill det. Det är inte någonting som jag tycker är jobbigt. Det är bara det att det är en av tusen saker som han aldrig ens skulle tänka på. Eller liksom, och jag tror att det också kan göra en lite orolig. Att man tänker att det finns massa saker här som, om jag försvann eller om men alltså just de här osynliga sakerna som man ändå förstår är viktiga på något sätt. För det är ju man är ju liksom en vårdare för sina barn.
Fast jag tyckte ju ändå att, jag tror om jag rannsakar mig själv, att det är ju ett sätt att också ha lite kontroll.
Absolut.
Att man får göra det på sitt sätt. Och att, för jag tror tyvärr, eller vad man ska säga då, att om jag hade försvunnit, det är klart att allt
hade
löst sig.
Ja,
det hade bara gjorts på ett annat sätt. Naglarna kanske skulle bli klippta en gång i månaden, möjligtvis. Men de skulle ju överleva och det skulle bli bra.
Så
det med.
Så är det. Och nu när jag skulle då skriva bok och Alex sa, men nu bara försvinn, alltså jag tar hand om allt. Det var väldigt svårt för mig att släppa det där. Alltså, för jag tänkte att han vet ju inte hur jag gör, och på mitt sätt är det jättebra, vilket också är hemskt att jag tänkte så. Så att man, det är väl, ja.
Ja, kvinnan blir ju ofta kontrollfreak här, därför att man har ju fått en maktposition i det här, och det håller kvinnan ofta fast vid. Så när mannen då ska ta över och göra något, då står man ju vakar över honom och säger, men du ska inte göra så här, du ska göra så här. Och det är ett faktum också. För det finns ju makt i att ha den kontrollen, samtidigt som det är otroligt jobbigt. Det kan vi inte komma ifrån.
Nej.
Det är en annan sak som jag också tänker på, som man inte pratar så mycket om. Du får rätta mig om jag har fel, Amanda. För du har ju tre barn. Min känsla är att i och med att man då gör alla de här sakerna, så har man också större inblick i barnens känsloliv.
Ja, eller absolut.
Ja, du kommer närmare barnen.
Luskamning tar tid. Inte pratar jättemycket.
Så... Och det är jätteviktiga aspekter, pratar man inte om, för det är lite, det vill inte mannen gärna höra, att då kvinnan kanske har kommit närmare barnen då på grund av det här, generellt sett. Och det är också viktigt att prata om, för vad jag alltid säger till par också, om ni har flera barn, träffa dem, ha dejter med dem en och en. Håll inte på att vara hela familjen hela tiden.
Nej.
För det blir den här gruppen. Ge varje barn extra uppmärksamhet.
Daniela Gordon och Amanda Schulman, stort tack för att ni kom.
Tack.
Du som är den enda mannen i rummet, känner du
dig? Gud vad jag kom undan.
Nej, snarare att jag funderar på om du som rappar männen känner så här, vänta nu, jag skulle vilja nyansera några grejer.
Det får bli en annan gång.
Svar ja alltså.
Du, det finns en fotobutik i London på Oxford Street. Den grundades på tidigt 50-tal och deras grej var att de kunde leverera utskrivna foton på 10 minuter, vilket var unikt då när den startades på 50-talet. Därför gick många dit för att ta sina passbilder, och inte minst kändisar gjorde detta. Och nu har det getts ut en bok som innehåller över 300 pass och visumfoton av kändisar tagna i den här lilla butiken under 60 år.
Ja, svettig tanke.
Jag skickade dig den här artikeln. Du såg några bilderna?
Ja, jag såg Mick Jagger bland annat.
En ung Mick Jagger.
Och Sean Connery. Och det jag tänkte på i uttrycket hos dem var att det var något lite sårbart eller naket, tyckte jag.
Vad var det då?
Bilderna. Nej, men jag vet inte om det är någon
någonting med att man sitter ensam i kanske någon liten kur och så ska man liksom utan någon form av stimulans eller interaktion med någon få till något uttryck inför en passbild. Att man är lite utlämnad.
Ja, men jag upplevde också att de var, det fanns något lite så här skört nästan över att de var helt vanliga. Är du fåfäng när det kommer till dina passbilder?
Ja, men också väldigt misslyckad.
Vadå då?
Jag har precis förnyat mitt pass och också skaffat sånt här nationellt ID-kort och ser helt... Alltså jag tänkte att jag skulle fixa mitt hår.
Vad ovanligt. Ja. Det brukar du faktiskt inte göra.
Sen jag lockade mig, men sen cyklade jag också till polisstationen. Så att när jag kom fram så liksom var det någon mycket platt frisyr som jag gick in med. Och jag hade ingen hårklämma och sen är jag för mesig för att våga be att ta om bilden.
Det här är din konflikträdsla igen. För så, det är ju verkligen inte
så
en stor...
det är en otroligt sorglig bild som är på både då ID-kortet och passet. Så. Och tanken på att någon skulle publicera det här. Jag brukar tänka på det. Du vet, man ser det ibland på löp om någon har, du vet, avlidit hastigt och så har de inte fått fram någon annan bild.
Är det
att det är den där sorgliga skepnaden
Catherine,
som då ska...
saknad, älskad. Rufs i håret.
Nej, platt.
Platt i håret.
Typ, hade hon bara 3 hårstrån?
Jag tycker det är värre än, faktiskt med körkortet än passet. För körkortet visar man faktiskt upp ganska ofta. Och där vill man ju gärna
har en
se.
Dålig bild där också.
Uff, tungt. Du, vi ska prata om något helt annat. Det finns de som är skeptiska till AI. Och så finns det någon som rent av hatar det. Mm. Under det senaste året har en tydlig anti-AI-rörelse vuxit fram. Våldsdåd riktade mot AI-bolag och dess ledare. Anställda på AI-bolag som nu uppmanas att inte bära synliga företagsloggor till exempel.
Oj!
Ja. När framstående techledare hållit sån här commencement speech som det heter på engelska, som är avslutningstal på olika college som man har varje, i slutet på varje termin när eleverna ska sluta. På toppuniversitet runt om i USA så har de blivit utbuade så fort de tagit upp AI. Vi kan lyssna på hur det lät när Googles förra vd Eric Schmidt förra veckan talade inför studenter och benämnde deras oro om just AI.
I know what many of you are feeling about that. I can hear you. There is a fear. There is a fear.
Det var ett starkt buande.
Ja, och jag undrar om det bara handlar om rädsla, men det kanske det gör.
Vi kan fråga vår nästa gäst, Alexander Norén från SVT, ekonomikommentator där. Välkommen tillbaka.
Hej.
Hej. Ja, vad tänker du? Om vi börjar med buropen. Det här är ju faktiskt inte det enda exemplet. Det har varit flera stycken den här våren.
Ja, nej, det känns lite som en trend att bua ut en techledare som kommer till universitetet, sin gamla alma mater, ska tala till studenterna om framtiden och bli utbuad för att de råkar säga att AI är framtiden.
Och vad har man mer sett för olika...
Ja, alltså bortsett från den här senaste vågen av commencement speeches utbuanden så har det ju varit lite spridda demonstrationer, men framförallt mot datacenter. Det har liksom blivit symbolen att hata, men inte bara så abstrakt för att de representerar AI utan kanske väldigt konkret. De slukar jättemycket el och drar... och behöver väldigt mycket vatten för att kylas. Så jordbrukare är förbannade om de är rädda för att vattennivåerna ska bli kritiskt låga. Och andra i de här lokala samhällena är rädda för att elpriserna ska gå upp.
Men studenterna då som buade här och där han sa så här, okej, jag fattar, ni är rädda. Är det bara att de är rädda eller är det att techbolagen också har kommit att representera något?
Ja, men jag tror att det är... De är mer utsatta på arbetsmarknaden än andra för förändringen som för deras del kanske konkret betyder att det finns färre instegsjobb att söka direkt efter universitetet eller gymnasiet. Därför att de som har gynnats av AI hittills, det är snarare de som är högre upp i hierarkin som kan bli mer effektiva och produktiva och har en massa erfarenhet som krävs för att använda verktygen på ett effektivt sätt. Som verktyg som då ersätter, ursäkta uttrycket, lite skitgöra som man brukar låta de juniora medarbetarna göra innan de har lärt sig fingertoppskänslan för hur jobbet går till i övrigt. Och därför är den här unga mer kanske känner av det, att framtidsutsikterna är inte lika goda längre. Och sen så har det också blivit en sån här backlash, kan vi säga, från att för ett år sedan så var det fortfarande så här: åh, kolla vilka häftiga bilder jag kan göra med AI, och här har jag gjort Tom Cruise som flyger i ett rymdskepp i min tvättmaskin, och så får man likes för det. Så nu är det ju pinsamt att hålla på så. Nu pratar man ju med AI-slopp, slask, och att AI producerar sämre kvalitet, och det är pinsamt att ha mer. Alltså, du är ju inte trendkänslig om du skryter om att du håller på jättemycket och gör AI-konst till exempel.
Och hur tas det här emot i AI-kretsar? Finns det en oro för konsekvenserna av till exempel det här buandet som liksom är föranledd av något annat?
Bortsett från det som du var inne på, att det kan bli våldsamt. Jag menar, Sam Altman, affischnamnet för AI framför alla, liksom vdn för OpenAI som satte igång den senaste vågen av AI. Han har ju råkat ut för skottlossning mot sitt hem, och sen så var det någon som skulle ta sig in på OpenAIs kontor och förstöra det och sabotera. Enstaka händelser som är extrema, det är inte liksom som att det finns en stor militant rörelse där ute, utan det är spridda skurar. Det som är bredare, skulle jag säga, det är just den här men, vad har vi vunnit på det här? Techbolagen, de drar in ännu mer pengar, eller i alla fall satsar det, och kommer när de ska börsnoteras och drar in ännu mer pengar i den här AI-vågen. Men jag då, som ska få mitt första jobb, jag har bara tuffare på arbetsmarknaden. Och så roligt var det inte att se Tom Cruise åka runt i min tvättmaskin. Så what's in it for me? Det är en mer utbredd missnöjeskänsla.
Kan man, för det har ju börjat smyga sig in i politiken också. Jag läste om den här Bernie to Bannon-koalitionen, som är Bernie Sanders, då socialisten, och Steve Bannon, MAGA-profilen. De är ju politiskt väldigt olika, men de har en samsyn i sitt motstånd mot AI. Vad kan man säga om den?
Ja, den är att extremerna möts i detta. Bernie Sanders långt ut till vänster, som ju då tar perspektivet, ja, men det här kommer att förstöra för vanliga arbetare, och inte bara då, alltså, nu pratar vi inte om de som är i fabrik längre, utan pratar kontorsarbetare. Och vad ska de leva på då, när de har blivit bortrationaliserade av 10 AI-agenter? Det är hans perspektiv på det hela. Samtidigt som Elon Musk och de andra bara badar i sina miljarder, så pratar han. Bannon och MAGA-människorna, de är så här: Silicon Valley woke. Nu kommer ännu mer manipulation från hjärtat av woke town när AI, deras AI-bottar liksom spottar ur sig biased svar. Så att, ungefär så.
Men kan man ställa AI på någon typ av höger vänsterskala politiskt? Finns det något sånt?
Jag skulle inte säga det faktiskt. Utan, och det som är intressant om du tar in det politiska perspektivet är att det är väldigt lite här i Sverige och Europa diskussion. Det är inte en issue i politiken. Det håller på att bli det i USA. Framförallt på lokal nivå, där de här datacentren upplevs som ett hot på vissa ställen i alla fall. Och jag tror då med Bernie Sanders och andra lite mer tongivande personer även på högkanten, att det kan bli det även på riksnivå i USA. För där börjar man på ett plan där man trycker AI uppifrån och ner i organisationerna. Vi har ju på Meta hört hur de anställda vittnar om att vi håller på att träna upp AIs som ska ersätta oss. Och sen så 2 veckor senare förlorar man jobbet. Och de amerikanska företagen är väldigt öppna med att säga: vi skär ner 10%, vi gör oss av med 10 000 personer för att vi ska ersätta dem med AI. Sen kan man ifrågasätta om det verkligen är så, eller om det är en jättefin ursäkt för att skära ner för att man överanställde under covid och nu låter som man är framtidsinriktad för att man ersätter dem med AI. Men ändå där så är människor mer pressade av det här än vad vi är här i Europa och i Sverige.
Men vad är det de vill då, om vi tar Steve Bannon och
Bernie Sanders?
Alltså, vill de att man ska bromsa AI-utvecklingen?
Ja, nu, Bernie Sanders såg jag, tittade på lite klippt från honom idag. Han tycker ju det till exempel. Och sen så kan vi ju säga att han med sin vänsterbakgrund säkert tycker att man ska beskatta techbaronerna, som han uttrycker det väldigt hårt då. Det intressanta är att det har ju en av de främsta techbaronerna, Sam Altman, själv föreslagit. Och här kommer då techbolagens svar på det här. Det är ju lite grann mota Olle i grind. Och prata högt om att vi behöver nog en universal basic income, alltså så här basinkomst. Alla ska få x antal tusenlappar i månaden för att pilla sig in aven, för att det kommer inte medborgarlön. För det kommer inte finnas några jobb i framtiden, säger de. Det är deras lösning.
Men får jag ändå gå tillbaka där du sa om skillnaden mellan USA och Sverige. För om i USA man liksom pressar uppifrån ner, hur upplever du att det har i intåget på arbetsmarknaden i Sverige?
Jag tycker det är tvärtom. Jag tycker att det är väldigt mycket de anställda själva som börjar använda det nästan i smyg. Innan det ens finns en AI-policy så börjar man använda det och experimentera sig fram. I alla fall, jag talar utifrån egen erfarenhet och från människor som jag känner. Så det kanske inte är representativt för hela Sverige, men jag känner att när man pratar med företagsledare och andra som är i den här AI-branschen, de säger samma sak. Det gror liksom med myllan, men det är inte så här strukturerat än att man verkligen nu ska vi ha AI i den här organisationen på alla de här sätten, utan det växer mer underifrån.
Och det här AI-hatet då, eller motståndet eller vad man vill kalla det för, har du märkt av det i Sverige?
Ja, i min allra närmsta krets, familjemiddagar, då kan jag verkligen hamna
representativ bild av hela Sverige. Ja,
på tvärs med en annan familjemedlem där jag då tvingas bli liksom pro-AI och försvara AI och säga allt bra som finns, att inte, ja det finns nackdelar, ja jag känner, men titta på allt det här fina.
Tack för den djuplodande undersökningen från ditt middagsbord.
Ja, väldigt anekdotisk bevisföring, men ändå.
Stort tack Alexander Norén för att du var med i talkshow.
Jag hörde ett uttryck i en techpod som jag lyssnade på där de pratade om ett nytt fenomen, och det var sad AI wives. Okay. Som börjar dyka upp. Alltså kvinnor som vars män bara är, liksom går all in på AI och de sitter hemma och är ledsna. Vi får väl se om det kommer att vara ett fenomen som växer.
Vadå, så det här är liksom inga AI-fruar, utan det här är fruar som är ledsna för att deras män har
för gått att deras för män bara är helt uppslukade av allt som har med AI att göra.
Gud vad jag kan se att det finns. Mm. Men som är ett så...
Det här var en amerikansk tech-pod,
ja, men jag tror, likt Alexanders köksundersökning, att det finns även i Sverige. Vi har fått en gäst till i studion. Välkommen Elis Monteverde-Burå.
Tack.
Hej, välkommen tillbaks.
Tack.
Är du lite svag idag, Elis?
Gud, nej. Tvärtom.
Du är här för att du är aktuell med nyskriven monolog Svensk humor på Teaterbrunnsgatan 4 här i Stockholm. Det här är din tredje pjäs och första monolog. Det viktigaste du gjort, säger du. På vilket sätt då?
Det är också första gången i mitt liv som jag regisserar någonting, vilket kändes som en hög fallhöjd. Men nej, men om man ska vara allvarlig så är svensk humor en sorts sammanfattning av mina 10 år i den här skojarbranschen som vi kallar svensk litterär offentlighet. Och jag känner att jag nailade det. Känns jätteskönt.
Svensk litteraturoffentligt, är det skoja? Jag tänker, när du säger skojarbranschen tänker jag kanske humorvärlden. Du menar att litteraturvärlden är...
Ja, men Kerstin Ekman har ju varit inne på det där. Och jag valde ju naturligtvis titeln Svensk humor som en provokation mot svensk humorelit. Så. Men nej, men den här pjäsen, det känns bra.
Vilka är det, svensk humorelit?
Svensk humor, nej men det kan väl ni svara på.
Men jag undrar mer på vilket sätt litteraturvärlden är en skojabransch.
Ja, men det får väl fråga Kerstin Ekman.
Men du har väl en tå in i svenska litteraturvärlden?
Jo, absolut. Men som sagt, jag är väldigt rolig. Jag vet inte om andra inom svensk litteratur är det.
Jag tror du skulle säga, jag vet inte om andra tycker det, men det var inte det du sa.
Nej, det är inte det,
så. Du, den här pjäsen handlar ju om att det inte är så enkelt att vara ursäkta, poet. Inte minst ekonomiskt, så huvudpersonen Liam ska skriva en sitcom samtidigt som han brottas med missbruk och SOS-anmälningar.
Just det.
Hur mycket handlar den här pjäsen om dig?
Ja, men den handlar såklart om mig. Den handlar också om... så här, jag träffade en ung, begåvad... snygg man som heter Jack Karlberg som jag kände så här, jag ska rädda din karriär. Han var skådespelare, han är skådespelare, han spelar nu en version av mig i den här monologen som har liksom växt fram på ett sätt som jag inte riktigt har kunnat kontrollera. Så, men om du frågar mig nu så handlar det väldigt mycket om mig.
Men hur menar du då att du inte har kunnat kontrollera? Hur har
det? Nej, men jag kände liksom att nu måste jag släppa på bromsen på något vis och skriva något som är totalt ärligt. Och när man gör det så blir det per automatik också väldigt, väldigt mycket fiktion. Men jag känner liksom, jag tycker inte det är intressant att gå in i detaljerna där riktigt. Jag tycker det tar bort humorn i det hela, så att säga. Jag tycker humor ska vara oförutsägbart och lite läskigt och gärna suicidalt. Och det är det jag försökt göra med den här monologen.
För du skämtar ju om ganska mycket, bland annat om den här barncancergalan då.
Ja.
Det här med att, som är ju, det är ju någonting som ofta drivs med att komiker ska få priser för sin humor samtidigt som man ska...
Jag tror att det var jag som började skämta om det, för att jag har tolkningsföreträde där.
Du var tidig med det för 10 år sedan.
Ja, ja. Nej, men jag har ju hållit på med en roman som heter Barncancergalan i 7 år.
Okay.
Barncancergalan, det svenska humorpriset, eftersom jag hade barncancer. Och jag känner att det är väldigt, väldigt roligt att se liksom obegåvade komiker gå upp på en gala för svenska barn med cancer och ta emot priser. Alltså jag har alltid tyckt att det har varit väldigt, väldigt roligt, och jag kände att jag var tvungen att skriva något om det. Och jag har ju misslyckats med den romanen, så nu finns fragment från det romanprojektet i den här monologen då. Och det sköna och förlösande är att jag inte står där själv och framför det. Liksom. Sen hade jag kanske inte tänkt att det skulle bli så roligt som det blev. Folk skrattar ju. Och ställer sig upp och skriker.
För den, vid den scenen eller generellt?
Nej, bara generellt. Folk skrattar även när det inte ska vara skratt. Vi har lagt på pålagda skratt som en del av regin. Som ska liksom accentuera det tragiska och det hemska. Och även där skrattar människor. Vilket känns både obehagligt och helt perfekt.
Men du, förlåt. Du nämnde bara en passus här. Att när jag själv hade barncancer...
Ja.
Hade du, när du hade det och låg på sjukhus, såg du på Barncancergalan då?
Den fanns inte då. Det är liksom, jag är så pass gammal. Jag är väldigt, väldigt gammal och har varit med i, som sagt, i 10 år i den litterära skojabranschen. Så när jag hade cancer, när jag var 13 år gammal, tror jag inte Barncancergalan existerade. Och jag måste ju säga också som en passus att jag är väldigt för att det kommer in pengar till barncancerforskning. Jag får bara liksom den här känslan av att skrattet fastnar i halsen när Jonathan Unge får ta emot ett diplom och man säger att barn och cancer inte hör ihop. Jag tycker det är dålig copy.
Jag förstår, men när du låg där, utsattes du för någon typ av humor? Det finns ju de här sjukhusklarna.
Ja, men det är så här, det var en recensent som plockade upp det också. Det finns ju naturligtvis ett urtrauma i den här monologen som har med sjukhusklown att göra. Och när jag säger trauma så är det inom stora kaninöron, för jag vet inte hur jobbigt jag tyckte att det var. Men jag tyckte att det var intressant att Astrid Lindgrens barnsjukhus på den här tiden, nu börjar jag prata som Martin Luk.
Ja,
hörde ni det? Att nu började jag imitera den här estniska satsmelodin.
Men som väl också en förebild? Eller någon
naturligtvis.
Du har
och som jag ser i pjäsen så var det ett otroligt svek att Martin inte tog sitt liv i Lund när det begav sig. För det hade varit mycket roligare. Svull och lyckades. Men om jag ska säga så här. Astrid Lindgrens barnsjukhus för en tonåring inom barncancervården. Det var en väldigt, väldigt skev look. Där barn clowner, sjukhusclowner liksom gick in på ditt rum när du bara egentligen ville sitta och onanera. Och de respekterade inte det, de här sjukhusclownerna. Och det så här i efterhand tycker jag är väldigt, 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 väldigt roligt. Och det finns med i den här pjäsen.
Martin Luk, vi ville få hit Martin Luk för
vad bra att han sa nej.
Han sa nej för att han inte orkade. Mm. Men han sa att han tyckte om din pjäs och skulle gå och se den igen.
Ja, det är klart.
Vad har Martin Luk betytt för dig och humor?
Allt, skulle jag vilja påstå. Och på tal om det här suicidala temat, nej, men han har räddat mitt liv. När jag upptäckte Martin Luks litterära singlar som gavs ut på Loyal Press för cirka 20 år sedan, så var det extremt viktigt som liksom... subkultur för mig och också som, ja, men ett exempel på hur man kan vara kompromisslös och oängslig och därför bli rolig, till skillnad från då den svenska komikereliten som håller på med otyg som provföreställningar. De testar sitt material. Alltså, jag skulle
tycker
hellre,
att de tar för få risker?
Jag skulle hellre ta mitt liv än att testa mitt material. Alltså, vårt genrep gick ju jättedåligt. Det är inte som att jag gick in och bara, tjack, vi måste ändra här. Vi måste göra om här. Alltså, så här, jag hade väl varit lika stolt för det här om det hade liksom inte varit stående ovationer och massa skratt varje kväll.
Men vadå, menar du att det inte finns ett värde i övandet? Eller hur ska
Nej, det finns inget värde i att bry sig om vad publiken tycker. Det är det jag menar.
Men du är ändå glad att
Ja, det är klart. För att jag är en äcklig narcissistisk människa. Ja.
Men alltså, det kräver ju något ändå, att vara så kompromisslös. Att man ändå kan köra på oavsett
inte.
Vad en publik tycker. Jag tänker att det skulle kräva något.
Ja, jag vet inte vad alternativet skulle vara.
Men det är väl lättare för dig å andra sidan? Jag menar, ja, det är jättelätt Jack för mig. Skulle stå där och ha en publik som
ja,
hatar
men
jag
jo, verkligen. Där sätter du huvudet på spiken ändå. Man måste ju ändå tänka på sina medmänniskor. Och utifrån någon sorts solidaritet så hade det varit jobbigt om det hade gått dåligt på scen. Så. Men jag hade varit lika stolt för texten.
Men har du jobbat till den här kompromisslösheten? Eller har du haft den från start i det som du har gjort?
Ja, bra fråga. Jag har nog jobbat mig dit mycket medvetet genom liksom skam och förnedring och självhat och terapi.
Det låter som att det är mer Martin Luuk än Killinggänget som är din har varit din inspirationskälla.
Ja, men så här, för att om man ska liksom bara gå full så Cyril Hellman konspirationsteori, så den estniska maffian styr en stor del av den intressanta delen av det svenska kulturlivet.
Styr på ett positivt sätt då?
Ja, verkligen. Så. Nej, men
vilka pratar vi om då?
Nej, men skämt åsido, just med Killinggänget, om vi ska nämna dem, som vi inte behöver göra eftersom de klippte bort mig ur den där Killinggänget-dokumentären. Så, nej, men Martin Luuk, en otrolig inspiration. Absolut.
Elis Monteverde Burå, tack för att du kom till talkshow.
Tusen tack för att jag fick komma.
Ja, här sitter vi.
Andres Lokko kanske ingår i den estniska kulturmaffian. Han och Martin Luuk har i alla fall gjort väldigt mycket grejer ihop.
Och Christian kanske, på ett litet hörn. Du, vi fick ett mejl från Gun från Dragabrund. Känner jag, hävdar denna mejlerska. Nej, mejlare. Ebbe heter hon. Mm. Hon bor i Strängnäs. Låtens text beskriver en riktig händelse. Den handlar alltså om en kvinna som snubblar på ett bröd. Han heter Gun från Dragabrunn. Hon föll på tvären i mjölkaffären.
Kopplar vi tillbaka nu till Ove Törnqvist. Exakt. Eftersom vi i början av programmet pratade om den här nya väggmålningen. Mm. Men då var det Dagny.
Vi pratade om Dagny och frågan var om Gun också fanns eller inte. Men det visar sig att hon gör. Där ser man. Ska vi ta och lämna över till Kulturnytt som har klivit in i studion? Ellen Cavallin, vill du ta över?
Ja, det kan jag göra. Och Kulturnytt börjar med musik. Vad tror ni att de här två låtarna har gemensamt?
Ja, det uppenbara är ju Melodifestivalen.
Det är det uppenbarligen. Och det är nämligen så att två av årets låtar i Melodifestivalen skapades delvis med AI.
Jaså.
Det är jajamän, och det rapporterar Musikindustrin. Och låtskrivaren Anders Wrethov berättar för tidningen att han har använt en AI-plattform som produktionsverktyg för då Rakt in i elden med Brandsta City Slickers och Meira Omars Dosett Daram. Däremot så har både melodi och text skrivits av mänsklig hand. Och Melodifestivalens projektledare har tidigare uppgett för TT att AI-bidrag inte är förbjudna, men att de inte känt till att några har skickats in. Och så kommer mer musik. Dags för veckans musiktips. Den här veckan med folkblues, Moby Dick-inspirerad kammarmusik och mjukt funk-souligt sväng.
Amerikanska artisten Shaky Graves är tillbaka med ett folkbluesigt album som får mig att äntligen sänka axlarna och andas ut. Well, Och när de där varma gitarrtonerna klingar tillsammans med fågelsång i låten No Place to Be, så känner jag också att jag inte vill vara någon annanstans.
Ursprungligen skriven för en film om Moby Dick har amerikanska kompositören och sångerskan Caroline Shaw och Attacka Quartets cellist Andrew Yeh nu släppt musiken med sång ur djupen och från land. Herman Melvilles roman om den vita valen Moby Dick får en svidande kammarmusiktolkning om människans sammandrabbning med naturen.
Jag utsåg Giveons album Beloved till årets R&B-album 2025. Och nu har han släppt 5 nya låtar till samma album och kallar det för Beloved Act 2. Min favorit av de här 5 nya låtarna är Jezebel. Jag dansar tryggt in i det funk-souliga svänget och landar mjukt i Giveons oroliga R&B-stämma. Och många har sagt att R&B:n har gjort en ordentlig comeback. Och fortsätter det så här, ja då håller jag verkligen med.
Och tipsade det gjorde Tanja Ulriksson, Vivica Blad och Elisa Svedberg. Det internationella Booker-priset, ett av världens finaste utmärkelser för litteratur översatt till engelska, går för första gången till en bok skriven på mandarin. Priset gick i år till taiwanesiska Yang Shuangzi för Taiwan Travelog, en historisk romantisk roman som utspelar sig under Japans ockupation av Taiwan på 1930-talet. Och priset går till författaren tillsammans med översättaren Lin King. Och även svenska Ia Genberg fanns med på listan bland de 13 nominerade för novellsamlingen Klen Tröst. Men föll bort när listan bantades till 6 kandidater. Och så om en designkonflikt som har löst sig. 1973 formgav glaskonstnären Ann Wolf ljuslyktan Snöbollen för Kosta Boda och skrev på ett avtal om tidsbegränsad upphovsrätt på 10 år. Designen blev en succé, men Ann Wolf fick inte en krona efter 80-talet. Och 2024 bestämde hon sig för att stämma Kosta Boda retroaktivt på upphovsrättsersättning, något som flera rättsinstanser har nekat, men nu har konflikten alltså fått en oväntad vändning. Parterna ger ut en jubileumsutgåva och ett nytt upphovsrättsavtal ger Wolf rätt till ersättning 70 år efter sin död. Snöbollskriget är helt borta, säger Lars Elfström, ordförande i Ann Wolf Foundation Gotland, och berättar att de även instiftar ett nytt pris, Snöbollspriset.
En penningsumma som inte är fastställd ännu. Vi har tankar kring att man ska kunna få ett bra ställe både här i Norden och kanske också internationellt ställa ut konst. Det kommer att delas ut i ateljén på Gotland. Ann fyller 90 år 26 februari nästa år. Så då kommer det ske.
Och där hörde vi Lars Elfström intervjuad i P4 Gotland. Och så om en välkänd artist som skadat sig inför en Sverigespelning.
Den amerikanska sångerskan Tori Amos skadades i ett vilt möte på vägen mellan Köpenhamn och Stockholm. I sociala medier skriver hon själv om ett oväntat möte med en stor älg på vägen. Chauffören för hennes turnébuss lyckades väja för älgen, men Amos själv slog i ansiktet när bussen krängde. Tori Amos uppträder på onsdagskvällen i Stockholm och förklarar för fansen att hon inte fått skadorna från ett möte med den amerikanska MMA-fighten Ronda Rousey, utan bara med en svensk älg.
Och rapporterade gjorde Tanja Ulriksson. Det var allt vi hade från Kulturnytt. Vad känner ni om älgar?
Att det kanske är bra att hon förtydligar Om det nu var någon som misstänkte att skadorna skulle ha kommit på något annat
sätt. Det känns inte också som typ en parodi på vad som händer när man är i Sverige. Det enda amerikaner vill prata om är våra älgar. Och så åker de till Sverige och vad händer?
Krockar med en älg. Mm.
Tack för det, Ellen Cavallin. Vi fick ett mejl här från Carl som skriver: hej, det här med att bara kvinnor som tar ansvar är lika sant som när Gudrun Schyman sa att det bara är män som slår. Ser omkring.
Jag tror också att det finns många män som har nästan satt sig ner och börjat klottra ner sin osynliga lista. Absolut. Under det här programmet. Det är bara mejla in.
Den kommer komma till mig. Ja. Jag förtjänar den.